Gud, han är kreativ och han vill möta oss på en massa olika sätt. I tankar, ibland som hörbara ljud, en hörbar röst. Han kan tala till oss i bilder, i syner, i uppenbarelser. Han kan tala till oss och möta med oss genom andra människor. När vi är i bön, i tillbedjan, när vi är i lovsång, som vi precis har fått vara. Genom Guds ord, när vi får läsa i Bibeln. Det kanske är det absolut bästa sättet att höra Gud på. Genom våra erfarenheter. Han kan använda och tala till oss genom våra känslor. Han kan tala till oss i jublet när vi är glada och sprudlande. Man kan också möta oss och tala till oss i gråten, i stillheten. Gud, han är kreativ och han vill möta oss på en massa olika sätt. Jag tänker att vi, innan vi fortsätter och vi går in i det bibelordet som jag tänker ska ligga till grund för idag, så tänker jag att vi tar en liten stund och ber att Gud skulle öppna våra hjärtan för det som Gud vill tala till oss. Och att han får göra det på sitt sätt för var och en av oss. Tack Gud för att vi denna söndag får komma till ditt hus, in i din närvaro. Tack Gud för att du hela tiden söker kontakt med oss. Gud, nu ber jag för var och en av oss som är här på den här gudstjänsten och som lyssnar till det här, att du skulle komma och möta var och en av oss. Gud, du ser att vi kommer från olika sammanhang. Vi kommer med olika erfarenheter. Vi är olika. Tack Gud för att du också kan få möta oss olika. Du kan få möta oss på det sättet som vi behöver. Tack Gud för att det finns en relation med dig som vi alla kan få kliva in i. En levande relation med dig. Så Herre, öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen, våra öron, våra ögon, allting, så att vi bara kan se och höra dig. Tack Gud för att du är här. Amen. Vi ska läsa ett bibelord från Andra Mosebok, kapitel 2. Och från den 23:e versen. Och så kommer vi gå in även i kapitel 3 här. Det står så här. Åren gick och kungen av Egypten dog. Och israeliterna suckade under sin träldom. De ropade i sin nöd och deras klagan steg upp till Gud. När Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han, vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose. Han svarade, ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare. Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skylde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Jag vet vad det får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från egyptierna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det land där det nu bor kananéer, hetiter, amoréer, periséer, hivéer och jebuséer. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu. Jag sänder dig till farao och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände, hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade, jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud, om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa, jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsatte, säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks och Gud och Jakobs Gud har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Gå nu och kalla samman Israels äldste och tala om för dem att Herren, deras fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Säg dem att jag har gett akt på dem och vet vad som har drabbat dem i Egypten och att jag har beslutat att föra dem från förtrycket i Egypten upp till kananéernas, hetiternas, amoréernas, periséernas, hivéernas och jebuséernas land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Yes. Jag skulle vilja lyfta några saker från den här episoden ur Mose liv. Som har väckts när jag har läst den här texten. Mose, den här israeliten eller hebreen som fick växa upp som, man kan kalla det för prins i Egypten. Men som av lite olika anledningar kom att under många år vara liksom borta ifrån Egypten och han levde som fåraherde ute i öknen. Men så vi kan ju vara med om den här märkliga, speciella saken. När han ser den här busken som brinner, men den brinner inte upp. Och det är ju någonting med den här märkliga synen. Vi hade kanske själva också tänkt att vad är detta för någonting? Vad är det för material som den här busken är tillverkad av? Det väcks en nyfikenhet hos Mose. Han vill liksom undersöka, se efter, titta lite närmare. Och så får han höra Gud kalla på honom, tala till honom genom den här busken. Jag tror att Gud vill tända eldar. Brinnande eldar eller buskar symboliskt som väcker och som lockar människor in i en relation med Gud. Saker som brinner och man undrar, men vad är det som händer där? Och så dras människor närmre Gud. Det finns berättelser om platser liksom under såna här väckelsetider när jag kan ha nämnt det innan, men jag tror att Ivar kanske har koll på det här, men liksom där det kunde vara hur människor, fiskare, kunde se ute i Bohuslän hur det som brann på öar. För att Gud var där. Jag tror att Gud vill tända eldar, osynliga och synliga, som berör och påverkar och drar människor till Gud. Jag tror att Gud vill tända eldar i form av bönegemenskaper, i form av smågrupper, i form av hem, hus, familjer som söker Gud. Jag tror att det finns någonting, en attraktionskraft, när människor samlas, kommer samman med Gud i centrum och söker honom. Så tror jag att det också kommer synas och dra människor till sig. Gud, han kallar Mose vid namn. Han känner Mose vid namn. Du är ingen anonym person för Gud. Du är ingen obetydlig siffra i någon statistik eller bland miljarder och åter miljarder människor som lever på den här jorden. Nej, Gud, han är personlig. Han känner dig vid namn, och han, även om du själv kanske ibland känner dig osynlig, obetydlig, vem bryr sig egentligen om mig? Du kanske inte känner dig älskad. Du kanske känner att om jag skulle försvinna, om jag skulle dö idag, vem skulle bry sig? Skulle det göra någon skillnad? Skulle någon sakna mig? Skulle någon fråga efter mig? Du är betydelsefull. Du är värdefull. Du är älskad. Gud, han känner dig vid namn, och att människor kanske har sårat dig, har svikit dig, övergett dig. Kanske när du behövde någon som mest, har som struntat i dig, har blundat eller glömt bort dig. Det är beklagligt och det är ledsamt om det har varit så. Och jag önskar, och det kanske är ett önsketänkande, att församlingen, att kyrkan, den gemenskapen som vi får dela, skulle vara en gemenskap där vi inte missade någon. Där vi inte glömmer bort, där vi inte blundar när någon är som ja, när någon behöver det. Men vi är människor och vi kommer säkert att såra någon. Men om vi i alla fall kan sträva efter, göra allt vad vi kan till att försöka se varandra. Att verkligen se varandra. Och när Gud kallar på oss, när han säger ditt namn, så får vi också respondera, vi får gensvara, vi får säga ja, här är jag. Det stod så här som vi läste: Herren sa, kom inte närmare, ta av dig dina skor, ja, du står på helig mark. Helig mark. Gud, han är här på den här platsen. Lovsången, tillbedjan, bönen, relationen med Gud, det här som vi föddes till. Bibeln säger att sök först Guds rike. Att söka Guds rike först, att söka Gud först. Att vår bön, att vår kontakt med Gud inte begränsas till några små korta stunder eller korta böner, där vi i våra böner endast dikterar villkor. Vi sätter krav på Gud att Gud, ge mig det här, ge mig det här, ge mig det här. Och om vi tänker Gud som en telefon, att det inte är så här att vi ringer upp, vi ringer, slår numret, det är säkert 777 som går till Gud, trycker Och så säger vi, ge mig, ge mig, ge mig. Och när vi har gjort det så klickar vi och så lägger vi på och så är det färdigt. Nej. Dels tror jag att telefonen fortfarande är på, linjen är öppen. Det är som att man ibland, när man har kommit åt någon knapp av misstag och samtalet fortfarande är igång. Jag vet inte om ni har varit med om det. Och man kan någonstans svagt höra liksom, ja, från fickan där liksom att hallå? Hallå? Så tror jag att det även kan vara i vår relation med Gud. Att Gud är där. Han är hela tiden, han söker hela tiden kontakt. Men vi är som har glömt bort honom någonstans. Och även om vi är de här som mer, vi ringer och så lägger vi på. Så lägger Gud inte sin telefon. Han lägger inte på för oss. Hans linje är alltid öppen. Det är aldrig upptaget. Det är aldrig så där, det återkommer imorgon, långa väntetider. Jag tror att han, Ingemar Olsson heter han va? Sångaren, han gjorde en sång om det här. Med liksom pappa och telefonen. När vi förstår att Gud är med oss. När vi får vara i hans närvaro så behöver vi inte vara rädda. Och Mose, han i den här texten, han diskuterade med Gud. Han tvivlade på sig själv. Det är som i den här episoden så tänkte han, ja men om ingen, de kommer inte lyssna på mig. Vem är jag till att gå hit? Och jag har inte talets gåva. Jag kan inte prata. Och visst, Gud lät ju honom få säga sitt. Men det stannar inte där. Utan Gud, han hade lösningarna. Han hade någonting annat att säga. Att jag kommer vara med dig. Och Mose, han fick lägga ner sin stav. Han fick liksom kliva ur den här comfort zone. Den här bekvämlighetszonen som han hade byggt upp under många år som fåraherde. Det som hade blivit hans verklighet, sin vardag. Där han kände sig bekväm. Han fick kliva ur det. Han fick lägga ner sin stav och låta Gud få kontrollen. Att sätta sin förtröstan till Gud. Att låta Gud verkligen få bli Herren. David, kung David som skrev de här, många av saltarens salmer. Jag tror att på ett sätt att Mose nog kunde känna igen sig i honom senare. Även om de inte levde samtidigt. Men i psalm 23, att din käpp och stav gör mig trygg. Att Mose fick liksom lägga ifrån sig det här som han hade, sin egen förmåga, sin egen stav. Och så fick han låta liksom Gud leda. Hans stav fick vara det som gjorde honom trygg. När vi är på helig mark, när vi är i Guds närvaro, i hans närhet, så är det inte, tror inte jag att det är att vi drömmer oss bort och vi flummar iväg i något liksom, även om det kanske kan vara ett sånt tillstånd ibland, men nej. Jag tror att när vi är i Guds närvaro, i hans liksom, på helig mark, så blir våra sinnen skarpare. Jag tror att vår blick blir klar. Äntligen kan vi tänka klart utan de här distraktionerna som vi bär med oss. Helt plötsligt kan vi navigera, sortera och se och få en förståelse över den situation som man står i. I Guds närhet, i hans närvaro på helig mark, så får du också fylla på med ny kraft. Och jag vet inte hur det är med er, men jag hoppas Och annars så ber jag för er att ni skulle få smaka, om ni inte har fått smaka på Guds närvaro, att ni skulle få smaka. Kanske också här och nu. Jag tror att det kan finnas en frestelse ibland när man är i den här närvaron, Guds närvaron, att man vill stanna kvar. Man vill stanna kvar bland molnen eller i den här härligheten. Det fick även som några av Jesu lärjungar erfara. De var väl Petrus, Jakob, Johannes som fick följa med Jesus upp på härlighetens berg. Och Petrus, han ville liksom bygga hyddor, han ville liksom stanna kvar. Att, ja, men här är det bra att vara. Och så tror jag det kan vara för oss också, att vi kanske vill stanna kvar i det här underbara, goa. Men tanken är inte att vi, även om vi ska vara i den här relationen, på de här platserna, så är inte tanken att vi ska stanna där hela tiden. Vi är kallade till att gå. Det finns en kallelse, ett uppdrag för oss. Och Mose, han fick uppdraget att befria Guds folk, israeliterna, ut ur slaveri, ur fångenskap, ur förtryck. Och vi, den kallelsen gäller för oss också. Att hjälpa människor ut ur det slaveri som de är fångna i. Från mörker till ljus. Att leda människor in i en relation med Jesus. Och det här gör vi inte i vår egen kraft eller i vår egen förmåga, utan det gör vi genom Herren. Och läser vi vidare i den här berättelsen i Bibeln när det här uttåget skedde, när Mose ledde sitt folk, eller det här Guds folk då, genom öknen, så var ju Gud med dem hela tiden. Han försåg dem med mat, men han var också med sin närvaro. Det står om moln och liksom eldpelare, och det fanns ett tabernakel, ett tält där Gud var. Och Mose, han fick liksom besöka Guds närvaro många gånger. Bibeln talar om att vi är ett tempel för den helige ande. Vi är ett tempel för Gud. Och det innebär att vi på ett sätt kan få vara på härlighetens berg samtidigt som vi kan få vara ute i världen. Vi kan leva i en ständig kommunikation med Gud. Ett ständigt flöde. Men sen tror jag att det är liksom för Mose när han fick gå in i tabernaklet, eller när han fick upp på berget, eller vad det nu var där han fick möta Gud. Så tror jag att vi också behöver de här särskilda mötena. De här särskilda stunderna med Gud. Där vi både tillsammans som Guds folk, som vi får komma nu till gudstjänst, men också där vi enskilt får ta av oss våra skor. Skorna som skulle kunna också symbolisera liksom det här. Det kan ha med en vördnad, en respekt för Gud. Men det kan också stå, tror jag, för att allt det här som gör som att vi ständigt är på väg. Vi är ständigt på språng. Vi är ständigt upptagna. Att vi då och då får pausa. Ta ett steg åt sidan. Och bara vara inför Gud. Och när vi får vara där så händer det någonting med oss. Vi förvandlas. Det beskrivs hur Mose, att han fick liksom skyla sitt ansikte. Både i den här texten, men när han var i Guds närvaro så strålade hans ansikte efteråt. Så starkt så att folket klarade inte av att se honom. Jag hoppas att människor ska klara av att se oss. Men jag tror att vi också kan få stråla. Att det märks på på oss att det här är en person som har varit med Gud. Här är en person som har varit inför, ja, inför tronen. Jag tror att Gud handlar oss in på helig mark. Där vi bara får vara inför Gud. Vi kan få, såklart få prata med Gud, vi kan få diskutera, vi kan få lägga våra önskningar. Men kanske att vi också, eller än mer, bara skulle få vara, få lyssna, öppna våra sinnen. Att få vila i Guds närvaro. Ibland så kan det vara så för mig själv, liksom, att man, när man ska be och så ska man som rabbla en massa, formulera massa saker inför Gud, men att lära sig att bara, att du behöver inte göra det. Låt Gud bara verka, flöda. Du behöver kanske inte säga någonting alls. Du kanske bara behöver säga, ja, Herre, här är jag. För min del så har lovsången varit en hjälp för mig. Att kunna som lyssna, sätta på en lovsångsskiva eller någonting som det har kunnat hjälpa som i för mina stunder så där. Jag tror att Gud vill utrusta dig. Han vill förbereda dig till tjänst. För vi är kallade till den här världen för att befria människor, hjälpa människor ut ur det här slaveriet. Och det gäller ju alla, oss alla. Men jag tror att också Gud, att han också vill ge oss specifika tankar, idéer, utmaningar, uppdrag. Att du får en föraning om vad som väntar. Kanske har Gud väckt hos dig redan ett område. Någon människa. En grupp med människor. Du kanske tänker på någon arbetskamrat. Där det bultar lite extra. Vilka vänner, vilka människor har Gud lagt på ditt hjärta? Öppna dina öron, öppna dina ögon. Öppna ditt hjärta för det som Gud vill visa dig. På ett sätt kan detta, att komma in i Guds närvaro, att gå in på de här heliga platserna, helig mark, det kan på ett sätt tyckas vara enkelt. Och på ett sätt är det enkelt. Jesus, han har öppnat vägen. Linjen är öppen. Guds ande är utgjuten. Gud finns tillgänglig för alla som vill. Men det finns också krafter i den här världen som vill motarbeta detta. Som inte vill att vi ska komma in i Guds närvaro. Den onde som beskrivs som en tjuv som bara vill stjäla, slakta och förgöra. Krafter som inte vill se dig förvandlas. Inte bli fylld med kraft och med skärpa. För den onde så är den typen av människor livsfarliga. De där människorna som har förstått vad de är födda till. Vad de är kapabla till och vad de har i och genom Jesus. Bli därför inte förvånad om det uppstår hinder, om det kommer kamp av olika slag. Om det blir extra mycket bråk eller distraktioner. De där tillfällena när du har bestämt dig för att söka Gud. För att ta den här extra tiden att få vara i hans närhet. För oss i vår familj så sker det nästan varje gång inför vi ska på en gudstjänst eller inför man ska kanske leda lovsång. Så kommer den där kampen, de där extra mycket bråk med barnen, krånglet. Och Och det kanske är så att du också bär på dåliga tankar. Dåliga tankar om dig själv. Du kanske tror att du inte duger. Att panelen på det hus som du har byggt upp, den fasad som du har byggt upp, hur det bara är ett tomt skal eller hur det kanske har börjat krackelera. Men Guds famn står fortfarande öppen för dig. Han älskar dig och han ser dig inte med några dummande, nedvärderande blickar, utan han ser dig med en evig kärlek. Och jag tror att vi ska be om beskydd över varandra. Över våra tankar och över de heliga platser som vi har. Att vi vårdar vår gudsrelation. Att det här med Gud inte först och främst är någon andrahands information som vi får höra av andra berätta om vem Gud är. Utan att du är välkommen själv in i den relationen. Du är själv välkommen in i att lära känna Gud så som han är. Kanske är det så att du skulle behöva stänga av telefonen, ta av dig skorna och ta ett steg in på helig mark och låta Gud göra sitt verk i dig. Ska vi be tillsammans? Tack Gud för att du kallar oss in i en relation med dig. Du kallar oss in på helig mark. Tack Gud för att i din närvaro, i din närhet så finns inte plats för rädslor, för oro, för dålig självbild eller vad det nu kan vara som vi bär på. Tack för att i din närhet så finns frihet, fullständig frihet. Det finns klara sinnen. Tack Gud för att när vi är i din närvaro, när vi får vara där så finns det som inga omöjligheter. Tack för att vi genom att få vara i din närhet skulle få se med dina ögon, att tänka mer som du tänker. Tack Gud för att vi får vara i din närvaro, du kallar oss till dig, där vi får vara ständigt uppkopplade till dig, där vi får låta ditt verk ske, där du får förvandla oss, där du får göra oss strålande, där vi får skina så att det märks. Tack Gud för att du tänder eldar omkring oss. Eldar som lockar människor till dig, in i en relation med dig. Vi ber att den här kyrkan, den här gemenskapen skulle få vara en sån plats där människor undrar, men vad är det som händer i Viskadalskyrkan? Vad är det som de har? Vad är det som jag måste kolla till? Jag måste kolla närmare. Och tack Gud för att när människor kommer så kallar du dem vid namn. Tack för att du är en personlig Gud. Tack för att vi är inte några liksom nobodies, vi är inga anonyma personer, utan tack för att du känner oss alla. Tack för att var och en av oss är betydelsefull. Och vi ber också för den här gemenskapen, att det ska få vara en gemenskap där vi ser varandra, bekräftar varandra, älskar varandra, där vi får förmedla kärlek, där andra kanske har svikit. Tack Gud för det. Och tack för att du sänder oss ut till den här världen. Tack för att du sänder oss till att befria människor från slaveri, från synd, från mörker in i ditt ljus. Gud, kom och var vår hjälp, var vår räddning, var vår Herre. Amen.